Kapitel 13. Nät i väven. Mäster Jill tog med dem till ett hörnbord i skänkrummet och lät en av tjänsteflickorna ta ut mat till dem. Rand skakade på huvudet när han såg tallrikarna med ett par tunna skivor kött i sås, en sked inlagda grönsaker och två potatisar på varje. Gesten var emellertid beklagande och uppgiven, inte arg. Det fanns inte tillräckligt av någonting, hade värden sagt. När Rand tog upp kniv och gaffel undrade han vad som skulle hända när det inte fanns någonting alls kvar. Tanken fick hans halvfulla tallrik att framstå som en festmåltid. Han röst till. Mäster Jill hade valt ett bord långt ifrån de andra och satte sig med ryggen mot väggen så att han kunde hålla ett öga på rummet. Ingen kunde komma nära nog att höra deras samtal utan att han märkte det. När pigan hade gått sa han lågt: "Nå, vad sägs om att berätta för mig om den knipa ni har råkat in i? Ska jag kunna hjälpa er är det bäst om jag vet vad jag ger mig in på." Rand tittade på Matt, men denne satt och blängde på sin tallrik som om han vore arg på den potatis han just satt kniven i. Rand tog ett djupt andetag. "Jag begriper den inte riktigt själv", började han. Han fattade sig kort och utelämnade trollockerna och blekmännen helt. När någon erbjöd sig att hjälpa till gick det inte an att säga att alltihop handlade om fabler. Men han tyckte inte att det vore rätt att förringa faran heller. Orätt att dra in någon som inte hade någon aning om vad han gav sig in i. Det var vissa män som var ute efter honom och Mert, och en del av deras vänner också. Det dök upp där man minst väntade sig dem, de här männen. Och de var livsfarliga och fast beslutna att döda honom och hans vänner, eller ännu värre. Moraine sa att vissa av dem var mörkvänner. Thom litade inte helt på Moraine, men hade hållit ihop med dem på grund av sin brorson, sa han. De hade blivit åtskilda under ett angrepp när de försökte ta sig fram till Vita Bro. Och sedan, när de kommit till Vita Bro, dog Thom när han försökte rädda dem undan ännu ett angrepp. Och de hade utsatts för fler försök. Han visste att det fanns luckor i berättelsen, men den var det bästa han kunde åstadkomma på så kort varsel utan att berätta mer än vad som var riskfritt. "Så vi fortsatte tills vi kom till Camelin", förklarade han. "Det var vår ursprungliga plan. Camelin och sedan Tarvalon." Han skruvade olustigt på sig på stolskanten. De hade hållit allting hemligt så länge att det nu kändes underligt att berätta ens det här för någon. "Om vi håller oss till den kommer de andra att hitta oss, förr eller senare." "Om de fortfarande lever", muttrade Mert åt sin tallrik. Rand bevärdigade inte Mert ens med en blick. Någonting drev honom att tillägga: "Ni kan råka illa ut om ni hjälper oss." Mäster Jill viftade bort det med en knubb i hand. "Jag kan ju inte säga att jag vill råka illa ut, men det vore inte första gången. Ingen fördömd mörkvän kan få mig att vända ryggen åt Thoms vänner." "Och vad gäller er vän norrifrån? Om hon kommer till Camelin lär jag få veta det. Det finns folk som håller ögonen öppna för när sådana kommer eller går. Och ryktet sprider sig snabbt." Rand tvekade men frågade sedan: "Elida då?" Värdshusvärden tvekade också, men han skakade slutligen på huvudet. "Det tror jag inte. Om ni inte hade haft något med Thom att göra, så kanske. Hon skulle lirka det ur er. Och var hamnar ni då? Ingen vet. Kanske i fängelsehålorna. Kanske värre. Det sägs att hon har förmågan att känna på sig saker. Vad som har hänt och vad som ska hända. Det sägs att hon kan gå rakt på just det som människor vill dölja. Jag vet inte, men jag skulle inte ta risken. Vore det inte för Thom kunde ni gå till gardet. det tar hand om mörkvänner illa kvickt. Men även om ni kunde förtiga det här med Thom för gardet, skulle Elida underrättas om ni ens nämner mörkvänner. Och då är ni tillbaka där vi började. Inte gardet, instämde Rand. Matt nickade ivrigt samtidigt som han stoppade gaffeln i mun och så fick han sås på hakan. Kruxet är att ni håller på att bli indragna i det politiska, pojkar, även om det inte är ert fel. Och politik är ett skumt träsk fullt av ormar. Men om, började Rand, men värdshusvärden gjorde plötsligt en grimas och stolen knarrade under hans tyngd när han rätade på ryggen. I dörren till köket stod kokerskan och torkade händerna på sitt förkläde. När hon såg att värden tittade vinkade hon åt honom att komma och försvann sedan in i köket igen. Jag kunde lika gärna vara gift med henne, suckade mäster Jill. Hon hittar saker som måste tas om hand innan jag vet att något är fel. Om det inte är stopp i avloppet eller stuprör som har täppts till så är det råttor. Jag håller rent här, se. Men när det är så mycket folk i en stad finns det råttor överallt. Tränger man ihop folk så kommer råttorna. Och i Camelin har det helt plötsligt blivit rena pesten. Ni anar inte vad en bra katt, en duktig råttfångare, kostar nu för tiden. Ni får ett rum på vinden. Jag ska säga åt flickorna vilket det är. Någon av dem kan visa er till det. Och oroa er inte för mörkvänner. Jag har inte mycket till övers för vitrockarna. Men när både de och gardet är här vågar det där avskummet inte visa sig i Camelin. Stolen knarrade än en gång när han sköt den bakåt. Jag hoppas att det inte är avloppet nu igen. Rand återgick till maten, men han såg att Matt hade slutat äta. Jag trodde att du var hungrig, sa han. Matt satt bara och stirrade på tallriken, sköt runt en potatis i en cirkel med gaffeln. Du måste äta, Matt. Vi måste skaffa krafter om vi ska kunna ta oss till Tervellon. Matt gav till ett lågt, bittert skratt. Tervellon. Det har bara varit Camelin hela tiden. Moraine skulle vänta på oss i Camelin. Vi skulle hitta Egwen och Perrin i Camelin. Allting skulle ordna sig om vi bara kom till Camelin. Ja, här är vi nu. Och ingenting har ordnat sig. Ingen Moraine, ingen Perrin, ingen alls. Nu kommer allt att ordna sig bara vi kommer till Tervellon. Vi lever, sa Rand. Skarpare än han hade tänkt sig. Han drog djupt efter andan och försökte mildra tonen. Vi lever. Så mycket har i alla fall ordnat sig. Och jag tänker fortsätta leva. Jag tänker ta reda på varför vi är så viktiga. Jag tänker inte ge upp. Alla dessa människor. Och vem som helst av dem kan vara en mörkvän. Mäster Jill var allt väldigt snabb med att lova oss hjälp. Vad är det för kar som bara viftar bort Daisy Dare och mörkvänner? Det är inte naturligt. En anständig människa skulle säga åt oss att försvinna eller vad som helst. Ät, sa Rand vänligt. Och han fortsatte att titta tills Matt började tugga på en köttbit. Själv lät han händerna vila bredvid tallriken en stund. Tryckte dem mot bordet för att hindra dem från att darra. Han var rädd, inte för mäster Jill förstås, men det fanns så direkt även utan det. Inte ens den höga stadsmuren skulle hejda en blekman. Kanske borde han berätta om dem för världen. Men om nu Jill trodde honom, skulle han vara lika beredd att hjälpa dem om han trodde att det kunde dyka upp en blekman på drottningens hägn. Och råttorna. Må vara att råttor kanske trivdes där det fanns gott om folk. Men han kom ihåg drömmen i Berlon. Den som inte var någon dröm. Och en liten ryggrad som knäcktes. Ibland använder den svarte asätare som spejare, hade Län sagt. Korpar, kråkor, råttor. Han åt. Men när han ätit upp kunde han inte minnas att han känt smaken av en enda tugga. En tjänsteflicka, den som hade putsat ljusstakar när de först kom in, visade dem upp på vindsrummet. I hörnet fanns ett fönster med en säng på var sida och invid dörren satt krokar där de kunde hänga sina tillhörigheter. Den mörkögda flickan ville gärna slänga med kjolen och fnissa så fort hon såg på Rand. Hon var söt, men han visste att han bara skulle göra sig löjlig om han sa någonting till henne. Hon fick honom att önska att han haft Perrins förmåga att handskas med flickor. Han blev glad när hon gick. Han väntade sig någon kommentar från Matt. Men så snart hon hade gått slängde Matt sig på en av sängarna, fortfarande i mantel och stövlar, och vände sig in mot väggen. Rand hängde upp sina saker och såg på Matts rygg. Han trodde att Matt hade handen under jackan, grep om dolken igen.
Tänker du bara ligga här uppe och gömma dig, sa han till sist.
Jag är trött, mumlade Matt. Vi har fortfarande en del vi måste fråga Mr. Gill om. Han kanske rent av kan berätta hur vi ska kunna hitta Egwen och Perrin. Det kan redan vara i Camlin, om de har lyckats behålla hästarna.
De är döda, sa Matt till väggen.
Rand tvekade, men sedan gav han upp. Han stängde dörren tyst efter sig och hoppades att Matt verkligen skulle sova. Men en trappa ned syntes Mäster Jill ingenstans till, och den skarpa glimten i kokerskans ögon sa att hon också letade efter honom. Rand satte sig i skänkrummet en stund, men han kom på sig med att skärskåda varje gäst som kom in, varje främling som kunde vara vem eller vad som helst. Särskilt det ögonblick då de först avtecknade sig som en svart mantelklädd gestalt i dörröppningen. En blek man i det rummet skulle vara som en räv i en hönsgård. En gardist kom in från gatan. Den rödklädde mannen stannade strax innanför dörren och gled kallt med blicken över alla i rummet, som uppenbart var främlingar i staden. Rand skärskådade nogsamt bordsskivan när vaktens blick föll på honom. När han tittade upp igen var mannen borta. Den mörkögda pigan gick just förbi med famnen full av handdukar. Ibland gör det så där, sa hon förtroligt när hon gick förbi. Bara för att se att ingen ställer till bråk. Det tar hand om drottningens undersåtar, det gör det. Det är ingenting du behöver oroa dig för. Hon fnissade. Rand skakade på huvudet. Ingenting som han behövde oroa sig för. Gardisten hade ju inte kommit fram och skarpt frågat om han kände Thom Marilyn. Det började bli lika illa beställt med honom som med Matt. Han sköt stolen bakåt. En annan piga gick längs väggen och fyllde på olja i lamporna. Finns det något annat rum där jag kan sitta? Frågade han. Han ville inte gå upp igen och stänga in sig med Matts trumpna avvisande. Kanske någon avskild matsal som ingen använder nu. Det finns ett bibliotek. Hon pekade på en dörr. Genom den och sedan till höger, allra längst ned i gången. Där kanske är tomt så här dags. Tack. Om du får se Mr. Gill kan du säga till honom att Rand Althor vill prata med honom om han får en stund över.
Det ska jag säga, sa hon. Och så flinade hon.
Kokerskan vill också prata med honom.
Värdshusvärden gömde sig antagligen, tänkte han när han lämnade henne.
När han steg in i det rum som hon visat honom till stannade han och stirrade. Det måste ha funnits 300 eller 400 böcker på hyllorna, fler än han någonsin sett på ett och samma ställe för. Inbundna i tyg eller inbundna i läder med förgyllning på ryggarna. Bara några få hade pärmar av trä. Med blicken slukade han titlarna, letade upp gamla älsklingsböcker. Jane Whitfarnes resor. Essäer om William av Maniches. Han tappade andan när han fick se ett exemplar av Resor hos havsfolket i läderband. Den hade Tam alltid velat läsa. När han föreställde sig hur Tam med ett leende vred och vände på boken, kände på den innan han slog sig ned framför brasan med en pipa för att läsa, måste han gripa hårdare om svärdsfästet. Han erfor en känsla av förlust och tomhet som la hemsko på all hans glädje över böckerna. Inte förrän någon harklade sig bakom honom begrep han att han inte var ensam. Och när han vände sig om var han beredd att be om ursäkt för sin ohövlighet. I vanliga fall var han längre än nästan alla han träffade. Men nu måste han, mer och mer häpen, vända blicken allt längre uppåt. Sedan nådde han med blicken till den andres huvud, som befann sig nästan ända uppe vid taket, 10 fot över golvet. En näsa så bred att den mer var ett tryne än en näsa. Ögonlock som hängde ned över ljusa ögon, stora som tekoppar. Öron som stack upp genom en raggig svart man och avslutades i ludna spetsar. Trollock. Han lät höra ett ljud och försökte backa undan och dra svärdet på en gång. Han trasslade in fötterna i något och satte sig istället tungt. Jag önskar att ni människor kunde låta bli att göra så där, mullrade en röst som var djup som en trumma. Det ryckte häftigt i de ludna öronen och rösten blev sorgsen. Det är så få av er som minns oss. Få av oss har gått ut bland människorna sedan skuggan föll över vägarna. Det är, 6 mansåldrar sedan. Det var alldeles efter Trollockkrigen. Han skakade på det raggiga huvudet och gav till en suck som skulle ha hedrat en tjur. Så länge sedan, och det är så få som reser och ser sig om i världen, att det lika gärna kunde ha varit ingen. Rand blev sittande en stund med öppen mun och stirrade på uppenbarelsen. Den var klädd i knähöga stövlar, breda i tårna, och en mörkblå jacka som var igenknäppt från halsen till midjan och sedan utsvängd över stövelskaften som en kilt över ett par säckiga byxor. I ena handen höll varelsen en bok som tycktes mycket liten där, och med ett finger brett nog för 3 instucket som bokmärke. Jag trodde att ni var, sa han, men lyckades hejda sig. Vad är? Det var inte bättre. Han reste sig och sträckte mycket försiktigt fram handen. Jag heter Rand Althor. En hand stor som en skinka omslöt hans. Detta åtföljdes av en högtidlig bugning. Loyal, son av Arendt, son av Halen. Ditt namn sjunger i mina öron, Rand Althor. Rand tyckte att det lät som en rituell hälsning. Han återgäldade bugningen. Ditt namn sjunger i mina öron, Loyal, son av Arendt, son av Halen. Alltihop var en smula overkligt. Han visste fortfarande inte vad Loyal var. Det grepp Loyal fattade med sina väldiga fingrar var häpnadsväckande varsamt, men han var ändå glad att få tillbaka handen hel. Ni människor är mycket livliga, sa Loyal med det där basmullret. Jag har hört alla sagorna och läst böckerna förstås, men jag förstod det ändå inte. Första dagen i Camlin kunde jag inte tro på allt tumultet. Barn som grät och kvinnor som skrek. Och en folkhop som jagade mig genom hela staden, viftade med klubbor och knivar och facklor och skrek trollock. Jag är rädd att jag nästan började bli lite upprörd. Ingen vet vad som hade hänt om inte en patrull av drottningens skada hade råkat komma förbi.
Det var tur, sa Rand matt.
Ja, men till och med gardisterna verkade nästan lika rädda för mig som de andra. Nu har jag varit i Camlin i 4 dagar och jag har knappt kunnat sticka näsan utanför värdshuset. Den gode mäster Jill bad mig rent av att inte bruka skänkrummet. Det ryckte i hans öron. Inte för att han inte har varit mycket gästfri förstås. Men det blev lite uppståndelse första kvällen. Det verkade som om alla människorna ville ge sig av på en gång. så många som skrek och vrålade och försökte ta sig ut genom dörren samtidigt. De kunde ju ha gjort sig illa.
Rand stirrade fängslat på de där ryckande öronen.
Det säger jag bara, att det var inte för att uppleva det här jag lämnade min städning.
Du är en ogier, utbrast Rand. Vänta, 6 mansåldrar. Du sa trollockkrigen. Hur gammal är du?
Så snart han hade sagt det visste han att det var ohövligt. Men Loyal blev urskuldande snarare än stött.
90 år, sa han amet.
Det är bara 10 år tills jag får börja tilltala stubben. Jag tror att de äldste borde ha låtit mig tala, eftersom de avgjorde huruvida jag fick ge mig av eller ej. Men de oroar sig ju alltid om någon i min ålder vill lämna städningen. Ni människor är så brådstörtade och nyckfulla. Han blinkade till och bugade sig hastigt. Du får förlåta mig. Det där borde jag inte ha sagt. Men ni slåss faktiskt hela tiden. Även när det inte alls behövs.
Det gör ingenting, sa Rand. Han försökte fortfarande begripa Loyals ålder. Äldre än Sen Bui. Och ändå inte gammal nog att...
Han satte sig ned i en av de högryggade stolarna.
Loyal satte sig i en annan, gjord för 2 personer. Han fyllde upp den helt. När han satt var han lika lång som de flesta när de står.
Åtminstone släppte de iväg dig.
Loyal såg ned i golvet, rynkade näsan och gned den med ett tjockt finger.
Nåja, vad nu det beträffar. Du förstår, stubben hade inte varit samlad särskilt länge. Inte ens 1 år. Men av det jag hörde förstod jag att det inte skulle komma fram till något beslut förrän jag var gammal nog att ge mig av utan deras tillåtelse. Jag är rädd att de skulle säga att jag tog munnen full, men jag bara gav mig av. De äldsta har alltid sagt att jag är ett brushuvud, och jag har nog givit dem rätt. Jag undrar om de har märkt att jag är borta ännu, men jag var tvungen att ge mig av.
Rand måste bita sig i läppen för att inte börja skratta. Om Loyal var ett brushuvud kunde han föreställa sig hur dana de flesta ogierjättar var. Hade inte varit samlade länge, inte ens 1 år. Mäster Alver skulle bara ha skakat på huvudet av förvåning. Om byrådet sammanträdde så länge som en halv dag skulle alla börja hoppa av otålighet. Till och med Harald Luhern.
En våg av hemlängtan svepte över honom och han fick svårt att andas när han mindes Tam och Egwen, Vinälvens värdshus och Beltainfesterna på allmänningen under lyckligare tider. Han tvingade bort tankarna.
Om du inte har något emot att jag frågar, sa han och harklade sig, undrar jag varför du så gärna ville ut.
Själv önskar jag att jag aldrig hade gett mig av hemifrån.
För att se mig om, sa Loyal, som om detta vore det mest självklara i världen. Jag läste böcker, alla reseberättelser som fanns. Och det började svida i mig av längtan att se, inte bara läsa.
Hans bleka ögon blev klara och han spetsade öronen.
Jag läste allt jag kom över om att resa, om vägarna, om seder i människors länder, om städerna vi byggde åt er människor efter världsfallet. Och ju mer jag läste, desto mer insåg jag att jag måste ut, bege mig till de platser där vi hade varit och se lundarna med egna ögon.
Rand blinkade till. Lundarna?
Ja, lundarna, träden. Bara några få av de stora träden förstås som reser sig mot himlen för att hålla minnet av städningen levande. Stolen jämrade sig när han lutade sig framåt och gestikulerade med båda händer. Han höll fortfarande boken i den ena. Hans ögon var klarare än någonsin och öronen darrade nästan. Oftast använde de träden från landet. Träden från platsen. Man kan inte få landet att gå emot sin egen natur. Inte länge. Då gör landet uppror. Man måste forma visioner efter landet, inte landet efter visionen. I lundarna planterades varje träd som kunde växa och frodas där. Vart och ett i jämvikt med nästa. Vart och ett satt där för att komplettera de andra. För att det skulle växa på bästa sätt förstås. Men också för att jämvikten skulle sjunga i ögonen och hjärtat. Åh, i böckerna stod det om lundar som kunde få de äldsta att skratta och gråta på en gång. Lundar som för evigt förblir gröna i minnet. Och städerna då? Frågade Rand. Loyal såg förbryllad på honom. Städerna. De städer som ni byggde. Den här till exempel. Camelin. Ogerjättar byggde Camelin, inte sant? Det står det i sagorna. Att arbeta i sten. Loyal ryckte på sina väldiga axlar. Det var någonting vi lärde oss strax efter världsfallet, under landsflykten, när vi alla försökte hitta vår städning igen. Det är väl gott och väl, men det är inte äkta vara. Hur man än försöker, och jag har läst att de ogier som byggde städerna verkligen försökte, kan man inte få sten att leva. Några få arbetar fortfarande i sten, men enbart därför att ni människor så ofta skadar byggnaderna med era krig. Det fanns en handfull ogier i... Carhain kallas det nu, när jag for igenom. Det kom från en annan städning, tack och lov, så det kände inte igen mig. Men de var ändå misstänksamma, eftersom jag är utanför min städning, trots att jag är så ung. Det var nog lika bra att jag inte hade några skäl att dröja där. Hur som helst är det här med att arbeta i sten bara någonting som tvingades på oss av vävens trådar. Lundarna kommer ur hjärtat. Rand skakade på huvudet. Hälften av de sagor han hade vuxit upp med hade just ställts på ända. Jag visste inte att ni trodde på väven, Loyal. Naturligtvis gör vi det. Av tidens hjul kommer åldrarnas väv, och liv är det trådar väven består av. Ingen vet hur hans egen livstråd kommer att vävas in i den stora väven, eller hur ett folkstråd ska vävas in. Den gav oss världsfallet, landsflykten, stenen och vår längtan, och slutligen gav den oss våra städningar tillbaka innan vi dog. Ibland tror jag att ni människor är sådana som ni är därför att era trådar är så korta. De måste fara omkring i väven. Nej, nu gjorde jag det igen. De äldste säger att ni människor inte tycker om att påminnas om hur korta era liv är. Jag hoppas att jag inte har sårat dig. Rand skrattade och skakade på huvudet. Inte alls. Det är säkert roligt att leva så länge som ni gör, men jag har aldrig tänkt särskilt på saken. Får jag leva lika länge som Sen Bu, räcker det nog för mig. Är han mycket gammal? Rand nöjde sig med att nicka. Han tänkte inte berätta att gamle Sen Bu inte var fullt lika gammal som Loyal. Nåja, sa Loyal. Ni människor kanske har korta liv. Men ni gör så mycket med dem, springer alltid omkring, är alltid så brådstörtade. Och ni har en hel värld att göra det i. Vi ogier är bundna till vår städning. Du är utanför din. En kort tid, Rand. Men jag måste återvända. Den här världen är din. Din och dina fränders. Men städningen är min. Det är för mycket buller och bång utanför. Och så mycket har förändrats från det jag har läst om. Ja, saker och ting förändras ju under årens lopp. Vissa i alla fall. Vissa? Hälften av de städer jag har läst om finns inte ens kvar. Och de flesta som finns kvar bär andra namn. Ta Carhain till exempel. Stadens riktiga namn är Alcair Rahainalan. Gyllene gryningens höjd. Det minns de inte ens, trots att de har en soluppgång på sina baner. Och lundarna där. Jag undrar om någon har vårdat dem sedan trollockkrigen. För dem är det bara en skog att ha brasved från. Alla de stora träden är borta och ingen minns dem. Och här, Caimlin är fortfarande Caimlin. Men de lät staden växa ut över hela lunden. Här där vi sitter befinner vi oss inte ens en fjärdingsväg från dess mitt. Eller från stället där dess mitt borde finnas. Det finns inte ett träd kvar. Jag har varit i Tyr och Ilion också. Andra namn och inga minnen. Nu finns det bara betesmarker åt hästarna där lunden fanns i Tyr. Och i Ilion är lunden kungens park där han jagar hjort. Och ingen släpps in utan hans lov. Allt är förändrat, Rand. Jag är mycket rädd för att det kommer att vara likadant vart jag än beger mig. Alla lundar borta. Alla minnen borta. Alla drömmar döda. Du ska inte ge upp, Loyal. Man ska aldrig ge upp. Ger man upp kunde man lika gärna vara död. Rand sjönk ned i stolen så långt han kom och blev röd i ansiktet. Han väntade sig att Ogier skulle skratta åt honom, men istället nickade Loyal allvarsamt.
Ja, sådant är ditt släkte. Inte sant?
Ogiens röst förändrades som om han citerade någonting.
Tills mörkret har svunnit och vattnet är slut. In i skuggan med blottade tänder. Utslunga vårt trots med vårt sista andetag. Trotsa bländaren in till den yttersta dagen.
Loyal la förväntansfullt sitt raggiga huvud på sned. Men Rand hade ingen aning om vad han väntade sig. Det gick en minut medan Loyal väntade och sedan ännu en. Och han började förbryllat rynka sina långa ögonbryn. Men fortfarande väntade han. Och Rand började finna tystnaden obehaglig. De stora träden, sa Rand slutligen, bara för att bryta tystnaden. Är det som är Vandersora? Loyal satte sig häftigt rak. Stolen gnällde och knakade så högt att Rand trodde att den skulle gå i små bitar.
Du borde veta bättre än så. Du, av alla människor.
Jag? Varför skulle jag veta?
Driver du med mig nu? Ibland tycker ni ale, men verkligen att de underligaste saker är roliga.
Vadå? Jag är ingen ale-man. Jag är från Tjufloden. Jag har aldrig ens sett en ale-man.
Loyal skakade på huvudet och tofsarna på hans öron sjönk framåt. Se där, allt är förändrat. Och hälften av det jag vet är värdelöst. Jag hoppas att du inte tog illa upp. Ditt Tjufloden är säkert en utomordentlig plats, var det nu ligger.
Jag har hört sägas, sa Rand, att det en gång i världen kallades Manetheron. Jag har aldrig hört talas om det, men du kanske...
Ogien spetsade glatt öronen. Åh, ja, Manetheron. Tofsarna sjönk igen. Det fanns en mycket vacker lund där.
Din smärta sjunger i mitt bröst, Randall Thor. Vi hann inte dit i tid.
Loyal bugade sig där han satt och Rand återgäldade bugningen. Han misstänkte att Loyal skulle bli sårad annars. Åtminstone skulle tycka att han var oförskämd.
Han undrade ifall Loyal trodde att han hade samma slags minnen som Ogien tycktes ha.
Jättens mungipor och ögon var förvisso ledsna, liksom i medkänsla inför en sorg han trodde att Rand kände. Som om inte Manetheron hade gått under för nästan 2000 år sedan. Som om Rand kände till dess undergång på annat vis än genom Moraines berättelse.
Efter en stund suckade Loyal.
Hjulet vrider sig, sa han. Och ingen vet hur. men du är nästan lika långt hemifrån som jag. Det är en avsevärd sträcka som allting är nu. När vägarna var öppna var det förstås, men det är länge sedan. Så varför har du kommit så långt? Är det någonting du vill se, du också?
Rand öppnade munnen för att säga att de hade kommit för att se den falske draken och kunde inte säga det. Kanske berodde det på att Loyal uppförde sig som om han inte var äldre än Rand. 90 eller ej. Kanske en Ogier som var 90 år gammal inte kände sig äldre än han själv gjorde vid sin egen ålder. Det var länge sedan han verkligen kunnat prata med någon om det som hände. Han drogs alltid med rädslan för att det skulle vara mörkvänner eller tro att han var det. Mert var innesluten i sig själv, gödde sin rädsla med misstänksamhet, och det gick inte att prata med honom längre. Rand upptäckte att han satt och berättade för Loyal om vinternatt. Och ingen oklar historia om mörkvänner heller, utan sanningen om trollocker som slog in dörrar och en blekman på bergsvägen. Delvis var han skräckslagen av det han gjorde, men det var nästan som om han var två personer. En som försökte tiga, medan den andra bara kände lättnad över att slutligen kunna berätta allt sammans. Följden blev att han stammade och tog om och hoppade av och an i berättelsen. Shadar Logoth och hur han tappade bort sina vänner i natten utan att veta om de var levande eller döda. Blekmannen i Vita Bro och Thom som dog för att pojkarna skulle komma undan. Blekmannen i Berlon. Och senare mörkvänner, Howell Gard, pojken som var rädd för dem och kvinnan som försökte döda Mert, halvmannen utanför gåsen och kronan. När han började prata om drömmar kände till och med den del av honom som ville prata hur nackhåret reste sig. Han bet sig i tungan när han stängde igen dörren. Han andades tungt genom näsan och såg vaksamt på Ogen. Hoppades att henne trodde att han hade menat mardrömmar. Ljuset skulle veta att alltihop lät som en mardröm, eller tillräckligt för att ge vem som helst mardrömmar. Loyal kanske bara trodde att Rand höll på att bli galen, kanske...
Ta, Veren, sa Loyal.
Rand blinkade till.
Vadå?
Ta, Veren. Loyal gned sig bakom ett av sina spetsiga öron med ett trubbigt finger och ryckte på axlarna.
Äldste Heyman har alltid sagt att jag aldrig lyssnar, men ibland gör jag det. Ibland har jag hört på. Du vet förstås hur väven vävs, inte sant?
Jag har aldrig egentligen tänkt på saken, sa Rand dröjande. Den bara vävs.
Ja... Jo, inte riktigt. Du förstår, från tidens hjul kommer ålderns väv och de trådar som används är liv. Väven är inte fäst, inte hela tiden. Om en människa försöker ändra på sitt liv och det finns plats för det i väven, fortsätter den bara att vävas, tar med förändringen. Det finns alltid plats för små förändringar. Men ibland kan väven bara inte få plats med en större förändring, hur mycket man än försöker. Förstår du?
Rand nickade. Jag kunde bo antingen på gården eller i Imonsvål, och det vore en liten förändring. Men om jag däremot ville bli kung... Han skrattade, och Loyal log så brett att ansiktet nästan klövs. Hans tänder var vita och breda som mejslar.
Ja, just det.
Men ibland väljs man ut av förändringen. Eller väven väljer ut den åt en. Och ibland böjer väven en livstråd eller flera trådar på ett sådant sätt att alla de omgivande trådarna tvingas böja sig runt den. Och det tvingar trådarna in till och det tvingar andra trådar och så vidare. Det första som tvingar väven att böja sig, som formar ödets nät, är... Veren. Och det finns ingenting man kan göra för att förändra det. Inte förrän väven själv förändras. Nätet, Ta Maral Aelen kallas det, kan bestå några veckor eller flera år.
Det kan omfatta en stad eller hela väven. Arthur Hökvinge var Taveren. Det var nog även Luz Therin Frändebane för den delen. Han gav till ett mullrande skratt. Elsterheimen skulle bli stolt över mig. Han har alltid mässat och mässat. Och det var mycket mer spännande med böckerna om resor. Men ibland lyssnade jag.
Det där är nog gott och väl, sa Rand. Men jag förstår inte vad det har med mig att göra. Jag är en fåraherde, inte en ny Arthur Hökvinge. Och det är varken Mert eller Perrin heller. Hela tanken är bara befängd.
Jag har inte heller sagt att du är någon ny Arthur Hökvinge. Men jag kunde nästan känna hur väven böjde sig bara jag lyssnade på din berättelse. Och jag har inga sådana gåvor. Visst är du Taveren. Du är det, och kanske dina vänner också.
Ogen tystnade och gned sig tankfullt över sin breda näsrygg. Slutligen nickade han för sig själv som om han fattat ett beslut.
Jag vill slå följe med dig, Rand.
En stund satt Rand bara och stirrade och undrade om han hade hört rätt.
Med mig, utbrast han när han kunde tala igen. Hörde du inte vad jag sa om?
Men såg han oroligt på dörren. Den var ordentligt stängd och så tjock att den som försökte tjuvlyssna på andra sidan bara skulle höra ett mummel, även om han eller hon stod med örat tryckt mot träpanelen. Ändå fortsatte han med lägre röst.
Om vem som jagar mig? Hur som helst trodde jag att du ville ge dig av och se dina träd.
Det finns en mycket fin lund i Tervallon. Och jag har hört att Aes Sedana vårdar den ömt. Dessutom är det inte bara lundarna jag vill se. Du kanske inte är en ny Arthur Hökvinge. Men åtminstone en tid kommer världen att forma sig runt dig. Kanske formar den sig efter dig i detta nu. Elsterheimen hade velat se det.
Rand tvekade. Det vore skönt att ha någon mer med sig. Så som Mert betedde sig kunde han nästan lika gärna ha varit ensam som tillsammans med honom. Jättens närvaro var lugnande. Han kanske var ung enligt Ogiernas sätt att se på saken, men han verkade orubblig som sten, precis som Tam. Och Loyal hade varit på många ställen och kände till andra. Han såg på Ogiern, vars breda ansikte var som en avbild av tålamod. När han satt var han resligare än de flesta män när de stod upp. Hur gömmer man någon som är nästan 10 fot hög? Han suckade och skakade på huvudet. Jag tror inte att det vore någon god idé, Loyal. Även om Moraine hittar oss här kommer vi att sväva i fara hela vägen till Tervallon. Om hon inte gör det. Gör hon inte det är hon död. Och då är alla de andra också det. Och Egwene.
Han ruskade på sig. Egwene var inte död. Och Moraine skulle hitta dem. Loyal såg medkännande på honom och rörde vid hans axel. Jag är säker på att dina vänner är utom fara, Rand.
Rand nickade till tack. Strupen var så sammansnörd att han inte kunde prata.
Kan du komma och prata med mig ibland ändå, suckade Loyal som ett basmuller. Och kanske spela ett parti bräde. Jag har inte haft någon att prata med på flera dagar, utom Mr. Gill, och han är oftast upptagen. Kokerskan tycks vara obarmhärtigt hård mot honom. Det kanske egentligen är hon som äger värdshuset.
Jag kommer gärna.
Hans röst var hes. Han harklade sig och försökte flina.
Och om vi träffas i Tervallon, kan du visa mig lunden där? Det måste vara utom fara. Ljus give att det är utom fara.